I kväll ska vi börja med 43 kapitlets 14 vers. Det är den sista delen av det 43 kapitlet vi först ska tala om. Och det handlar ju om Herrens makt att frälsa. Hela det här avsnittet, kapitel 43 till och med 45. Och här möter vi nu Babel och kaldéerna. Och då kan vi först fråga oss hur det kan komma sig att profeten här talar om Babel och kaldéerna, när den stora fienden på Jesajas tid heter Assur. Vi har ju talat mycket om detta, hur assyrierna har härjat i landet. Och det är inte babylonierna som har kommit ännu. Det sker ju först i och med Nebukadnessar. Men då ska vi komma ihåg det som nämndes i det 39 kapitlet. Att kaldéerna ville erbjuda Israel och Jerusalem en räddning som inte var Herrens räddning. Med hjälp av en allians med Babel och kaldéerna så skulle Jerusalem bli räddat. Hiskia blev uppvaktad av kaldéerna. Och i det sammanhanget så profeterar Jesaja emot en sådan allians. Den enda som kan rädda och skall rädda, det är Herren själv. Folket ska inte förlita sig på Babel och kaldéerna. Och vi fick också veta i det 39 kapitlet att den dag ska komma då kaldéerna kommer som förtryckare och fiender och bortför ifrån landet stora delar av befolkningen. Vi har alltså en naturlig anknytningspunkt till detta när vi nu läser i det 43 kapitlet om Babel och kaldéerna. Här förutsäger Herren den kommande frälsningen från kaldéernas Babel. Kaldéerna ska drivas på flykten. Vi kan då tänka både på de kaldéer som kom på Jesajas tid. Och då blir alltså innebörden att de människor, de kaldéer som erbjuder en annan frälsning än Herrens frälsning, de ska inte ha framgång. Deras frälsning håller inte. Deras frälsning är inte som Herrens frälsning, en evig frälsning. Kaldéerna ska drivas på flykten. Men ännu mer kan vi tänka på den kommande ockupationen från kaldéerna som förutsades redan i 39 kapitlet. Och som profeten återkommer till. Också den ockupationen ska inte lyckas. Eller Herren är den som har makt att frälsa också undan kaldéerna. Och hur ska då Herrens frälsning gå till? Ja, då hänvisas ofta till hur Herren frälste Israel från egyptierna. Den frälsningen var ju mirakulös på så många sätt. Och den står som mönsterbild för Herrens frälsning i alla tider. Mänskligt sett skulle Israel gå under i träldomslandet. Mänskligt sett fanns det ingen väg ut ur Egypten. Havet låg i vägen. Och fiendehärarna var mycket mäktigare och starkare än det Israel till synes hade att förlita sig på. Men ändå var det så att det Israel hade, nämligen Herren, var det starkaste. Och här hänvisas till den frälsningen i kapitel 43. Från 15 versen läser vi: Jag är Herren, er helige Israels skapare, er konung. Så säger Herren, han som gör en väg i havet. Det var ju vad som skedde vid uttåget ur Egypten. En stig i väldiga vatten. Han som för vagnar och hästar dit ut. Ja, härskara och stridsmakt. Sedan ligger det där tillsammans och kan inte stå upp. Det är utsläckta, det har slocknat som en veke. Och de följande verserna anspelar också på detta. Och så heter det att nu ska en ny frälsning, ett nytt uttåg komma till stånd. Så att mitt folk får gå genom öknen och där får vatten att dricka. Det är också en bild som ofta återkommer för frälsningen, att folket får vatten. Mitt i öknen får de vatten att dricka. Och välsignelsen från Herren liknas ofta vid vattenströmmar som Herren ger åt ödemarken. Och det betonas också att denna frälsning är helt och hållet Herrens verk. Det ser vi från den 22 versen och framåt. Men inte har du, Jakob, kallat mig hit genom att du har gjort dig möda för min skull, du Israel. Inte har du framburit åt mig dina brännoffers får eller ärat mig med dina slaktoffer. Inte har jag vållat dig arbete med spisoffer, ej heller möda med rökelse. Inte har du köpt kalmus åt mig för dina pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Nej, du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. Frälsningen ut ur Egypten hade alltså inte sin grund i att folket först offrade tillräckligt mycket så att det räckte för en frälsning. Utan alla offren kommer sedan och ska ske i tro, det vill säga av tacksamhet över den frälsning som man redan helt oförtjänt har fått. Och på samma sätt så ska det ske i kommande dagar när Herren frälsar sitt folk. Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull. Och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Uttrycken kan växla när profeterna framhåller att det är på grund av Herren som det sker. Det kan stå för min egen skull. Det kan stå för Herrens namns skull. Eller det kan stå för Herrens barmhärtighets skull. Eller kärleks skull. Och när Herren utplånar överträdelse, förlåter synd, då gör han det fullständigt. Då kommer det inte upp igen. Då dras det inte fram lite senare. Utan då är det helt och hållet borta. Jag kommer inte mer ihåg dina synder. Den olycka, den vanära, den ödeläggelse, den tillspillogivning som nu äger rum genom fiendehärar är inte en följd av Guds vanmakt och oförmåga att hålla sina löften och att frälsa, utan det är en följd av folkets avfall. Det ser vi i den 28 versen. Därför har jag måste låta helgedomens första utstå vanära, och jag skall överlämna Jakob åt till spillogivning, Israel åt smädelse. Detta på grund av folkets överträdelser. Mot detta sätts nu som en kontrast nästa avsnitt. Kapitel 44. som egentligen bara borde omfatta de första 23 verserna. Sen kunde man börja kapitel 45 från och med 44, vers 24. Det är alltså frågan om 44, 1 till och med 23. Här uppmanas Israel att ge akt på Herrens enastående frälsningsgärningar och vända om till honom. Och texten börjar med ett nu, eller men nu, the atta. Och det som här sägs om välsignelsen från Herren, från höjden, det ställs alltså i kontrast till den vanära och den tillspillogivning som det talades om i versen innan, i vers 28, i det föregående kapitlet. Men nu, lyssna du Jakob, min tjänare, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, han som har skapat dig, han som danade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Och så börjar då löftesordet med det typiska, frukta inte. Dessa ord känner vi igen från många tillfällen. Frukta inte. Herren skall alltså utgjuta sin ande över Israels avkomlingar, talade första fem verserna om. Det vill säga, komma med sin stora välsignelse. Det är frågan om Herrens nåd och barmhärtighet, hans nådiga handlande. Att utgjuta vatten över det törstiga eller strömmar över det torra, det är bilder för välsignelserna genom Herrens ande. Och i det här fallet behöver vi inte sväva i tvivelsmål. Här förklaras bilden omedelbart, som ni ser. Först kommer bilden i vers 3. Jag ska utgjuta vatten över det törstiga och strömmar över det torra. Och sen kommer i andra delen av samma vers förklaringen till bilden. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Parallellismerna fungerar ju ofta på det sättet att det senare leden förklarar det föregående. Och återigen kommer så en kontrast in. Profeten ställer ständigt mot varann Herrens nåd och barmhärtighet och folkets blindhet och synd. Nu i 44, 6 till och med 20 skildras de dåraktiga människorna som vänder sig bort ifrån Herren till avgudar. Och hur dåraktigt det är att dyrka avgudar som är människoverk. Att förlita sig på avgudar istället för på Herrens ord vittnar om blindhet. Först några inledande verser som betonar att Herren är den enda sanne guden. I vers 6 har vi en så kallad självpresentation. Herren, Israels konung, Israels förlossare, Herren Sebaot, den första, den sista, den enda. Ser hur det hopas här beskrivningar på Herren av Herren själv. Israels konung, hans förlossare, Herren Sebaot, jag är den första, jag är den sista, förutom mig finns ingen gud. Och den är ende Gud, han är inte som avgudarna stum, utan han har talat och redan från början. I vers 7 står det, talat om urtidsfolket. Jag vet inte om det är en så lyckad översättning för am och lam. Det betyder alltså de första människorna. De första människorna på jorden. Redan Till dem talade Herren, och det han sa till dem, det visar sig hålla. Det sker som han har sagt. Och när han har talat, så har han inte talat i hemlighet, utan han har uppenbarat sig så att det finns vittnen. Har jag inte för länge sedan låtit dig höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns väl någon Gud förutom mig? Nej, ingen annan klippa finns, jag vet av ingen. Och så följer då denna skildring av människans blindhet och dårskap. Det är ett mycket känt avsnitt, jag tror vi läser det rakt igenom. Det talar för sig självt, det behöver inte kommenteras. Avgudamakarna är allesammans idel tomhet. Deras kära gudar kan inte hjälpa. Deras bekännare ser själva inget och förstår inget. Därför måste det också komma på skam. Om någon formar en gud och gjuter en gudabild, så är det honom till ingen nytta. Se, hela dess följe ska komma på skam. Konstnärerna själva är ju endast människor. Må det församlas så många det är och träda fram. Det ska då alla tillsammans med förskräckelse komma på skam. Smeden tar sitt verktyg och bearbetar sitt smide i glöden. Han formar det med hammare, han bearbetar det med kraftig arm. Kanske får han då svälta så att han blir kraftlös och försaka att dricka så att han blir matt. Träsnidaren spänner ut sitt mätsnör och gör märken på trästycket med sitt ritstift. Han arbetar på det med sina äggjärn och märker ut det med passaren. Och han gör så av det en mansbild, en prydlig människogestalt som får bo i ett hus. Han fäller åt sig cedrar. Han tar plantor av stenek och vanlig ek och drar upp dem åt sig bland skogens träd. Man planterar åt sig lärkträd och regnet ger dem växt. Detta har människorna till bränsle, och man tar av det och värmer sig med det. Man tänder på det och bakar bröd vid det. Men dessutom förfärdigar man en gud av det och tillber den. Man gör av det en gudabild och faller ned för den. En del av träet bränner man alltså upp i eld. Över en annan del av det tillagar man kött till att äta. Steker sin stek och äter sig mätt. När man så har värmt sig säger man: gott, nu är jag varm, nu njuter jag av brasan. Men av det som är kvar gör man en gud. Man gör sig en bild, och för den faller man ned och tillber. Man bönfaller inför den och säger: rädda mig, till du är min gud. Ja, sådana vet inget och förstår inget. Ty igentäppta är deras ögon så att de inte ser, och deras hjärtan så att de inget begriper. Ingen har så mycket eftertanke, så mycket vett eller förstånd att han säger: en del av det har jag bränt upp i eld, och på kolen har jag bakat bröd och stekt kött och har så ätit. Skulle jag då av återstoden göra en styggelse? Skulle jag falla ned för ett stycke trä? Den som så håller sig till vad som bara är aska, han är förledd av ett förvirrat hjärta, så att han inte förstår att rädda sin själ, inte att tänka. Endast fåfänglighet eller endast lögn är vad jag håller i min högra hand. Denna målande skildring vittnar alltså om människans blindhet och dårskap. Men det är ingen överdrift, precis så är det. Och mot detta ställs så återigen den enda sanna frälsning som finns, och dess storhet. Verserna 21 till och med 23. Endast hos Herren finns syndernas förlåtelse. Olyckan är inte en följd av att Herren har glömt Israel, utan det är en följd av synden. Herren har inte glömt Israel. Och Herren är inte hjälplös som avgudarna, utan han kan hjälpa. Ja, han utplånar synderna som ett moln. Och därför borde ju Israel vända sig till honom istället för till avgudarna. Hela universum uppmanas att jubla över Herrens frälsning. Så stor är den. Ni berg, du skog, alla träd, ni jordens djup. Ni himlar. Härefter följer nu det tredje avsnittet inom 43 till och med 45. Och det omfattar då 44, 24 till och med 45, vers 25. 44, 24 till 45, 25. Här kommer nu profeten in på en konkret person. Nämligen Koresh, som han här heter på hebreiska, som är densamme som Kyros. Här talas det om att Herren har utkorat Koresh, Israel, till godo. Och att detta vittnar om Herrens suveräna makt att frälsa sitt folk. Den första delen av detta block är resten av kapitel 44. Som handlar om att Jerusalem ska bli bebott och Judas städer återuppbyggda. Bakgrunden är här säkert den förödelse som ägde rum under Jesajas tid och som kulminerade år 701. Det ska bli en återupprättelse och en återuppbyggnad. Ja, folket ska få vända tillbaka genom en frälsning lik frälsningen ut ur Egypten. Och vi vet ju när det gick i fullbordan, nämligen 539, då lät Herren just Koresh störta det nybabyloniska väldet och sedan utfärda ett edikt, en kungörelse, att alla judarna skulle få vända tillbaka till sitt land och bygga upp sina städer och sin stad Jerusalem. Ytterst märkligt, men det belagt i historien, det blev så. Och här får vi veta bakgrunden till att det blev så. Det var därför att Herren hade bestämt det. Det är han som råder över historien. Han lät detta ske, och detta för att det skulle komma hans folk till godo. När det gäller avgudars tjänare, lögnprofeter, då håller inte deras tecken. De blir till intet. Men vad profeterna säger på Herrens uppdrag, det håller. Herrens löftesord, sändebudens löftesord, uppfyller han. Läser vi i vers 25 och 26. Och nu utlovar Herren att havsdjupet ska torka ut. Det vill säga, det blir en anspelning på räddningen ut ur Egypten då havsdjupet klövs så att folket kunde gå rakt igenom på torr mark. Koresh är Herrens utvalda redskap för Jerusalems och dess tempels uppbyggnad. 28:e versen läser vi: av den som säger till Koresh, min herde, han skall fullborda all min vilja. Och så blir det. Och i 45, vers 1 till och med 13 utvecklas detta ytterligare. Herren har tagit Koresh i sin tjänst för att man både i öster och väster ska förstå att Herren styr historien helt suveränt och till sina barns bästa. Här talar profeten om hur Herren suveränt avlägsnar hindren i Kores väg. Och det är inte därför att Kores har blivit så from och gjort sig förtjänt av detta, utan vi får veta att det beror bara på Herren. Han har utvalt Kores långt innan han fanns till och innan Kores visste någonting om Herren. Det läser vi om i 5:e och 6:e versen. Och det här bör stämma till eftertanke. Vi glömmer ofta bort att det är Herren som har allt i sin hand. Att han styr allt. De följande verserna framhåller hur dåraktigt det är att ifrågasätta att det är Herren som har makten. Naturligtvis gjorde många det när Sanherib fick föröda hela landet och föra bort över 200 000 i fångenskap. Säkert sa man, där ser man. Israels Gud kan inte hjälpa. Han är värdelös. Han har ingen makt. Men att ifrågasätta Herrens makt att styra historien, det är lika dåraktigt som om leret, säger profeten här, skulle säga till krukmakaren, vad kan du göra? Vi läser ju 9:e versen. Ve dig som vill gå till rätta med din skapare. Ja, ve dig, du skärva bland andra skärvor av jord. Skall väl leret säga till krukmakaren, vad kan du göra? Och skall ditt verk säga om dig, han har inga händer. Det här har ju profeten berört också i det 10:e kapitlet, om ni minns det. Där hade vi bilden med yxan och sågen. Den 7:e versen har ibland förbryllat. Där står det, jag som danar ljuset och skapar mörkret, jag som ger lyckan och skapar olyckan, jag, Herren, är den som gör allt detta. Många vill ändra på den där versen. Man skulle inte vilja att det står att Herren skapar olyckan och att Herren skapar mörkret, utan bara ljuset och lyckan. Men det står som det står. Och det är sant som det står. När olycka kommer i form av främmande trupper som fördärvar Guds plantering, då är det visserligen en följd av synden. Och det är vår synd och vantro som är orsaken till olyckan. Men det är Herren som sänder den. Straffet kommer från Herren. Tuktan kommer från Herren. Det är inte så att det nu är en annan och ond Gud som har tagit över. Och att den gode Guden har kommit i underläge. Så lär inte Bibeln. Den gode Guden, han har hela tiden all makt i himlen och på jorden. När olyckan och mörkret kommer, så är det inte exempel på att den gode Guden har tappat kontrollen över historien, utan han har alltjämt kontrollen. Han vill inte vår död och vår olycka. Och det är sant att det är vår synd och vårt avfall och vår vantro som framkallar vad som sker. Men det är Herren som låter det ske. Det är han som är suverän. Det är han som sänder dessa trupper. Det är han som sänder Sanherib. Han är mitt vredesverktyg. Herren har inte bara verktyg till ljus och lycka, utan också till vrede och mörker. Och vi har ju läst tidigare i Gamla testamentet hur Herren kan låta pest och olycka komma. Hur han kan uppbägga David att räkna folket för att så straffa. Den här versen vill alltså betona att Herren är Gud, historiens Gud, att han har allt i sin hand. Och det är någonting annat än vad hedningarna lär. Man har en Gud för en sak och en annan Gud för en annan sak. Och så gäller det att hålla sig väl då med de rätta gudarna. Nej, det finns endast en enda Gud, nämligen Herren. I 13:e versen betonas återigen att Koresh är redskapet till en befrielse som ska komma. Och detta gick i fullbordan långt efter Jesajas tid. Det dröjde många år, så många kunde tänka att det blir nog ingen uppfyllelse av detta, men det blev det. Och jag redan nämnt att det skedde 539-538. Så har vi verserna 14-25 som talar om att hos Herren finns makt och rättfärdighet att frälsa Israel och alla som vänder sig till honom. Här nämns egyptier och nubier, eller som det står i 1917, etiopier. Här nämns Sebas resliga folk. Dessa folk har nämnts också tidigare. Egyptierna nämndes i 19:e kapitlet och nubierna i det 18:e. De skulle en dag förenas med den troende kvarlevan och så ha del i det enda Israel eller det enda Guds rike som finns. En dag bekänna samma Gud, förtrösta på samma frälsare, på den enda sanne guden. Och det kommer fram också här. Det ska falla ned inför dig och ställa sin bön till dig. Endast i dig är Gud. Och eljest finns ingen, alls ingen annan Gud. I 17:e versen framhålls det att den frälsning Herren kommer med är evig. Vad kan det betyda? Jo, att den inte är tillfällig eller obeständig. Att den bara håller lite grann, utan den är helt hållbar. Ja, bestående. Det betyder nu inte att när frälsningen för Israel är evig, då blir alltså alla israeliter frälsta oberoende av om man lever i vantro eller inte. Frälsningen står där och är evig, men vantron innebär ett förkastande av den enda sanna och eviga frälsningen. Det är en del som uppfattar löftesorden till Israel om en evig frälsning så att Israel får denna frälsning och äger den även när de förkastar den. Men så lär aldrig profeterna, så lärde aldrig Mose, utan kommer folket att förkasta Herren och trampa hans bud och ord under sina fötter, då ska de förgås, då ska de förkastas, då kommer de att förlora välsignelsen. Folket bör vända sig till den enda sanne guden. Han som långt i förväg förkunnar vad han ska göra. Det här är ju någonting som upprepas ganska ofta och som passar så väl in i de texter som innehåller förutsägelser om framtida ting. I 21:a versen betonas det som vi har uppmärksammat många gånger förut, att Herren har i förväg sagt det som nu har skett och förkunna på nytt i förväg det som ska komma. Vem har långt förut låtit er höra detta och för länge sedan förkunnat det? Har inte jag, Herren, gjort det? Jag, förutom vilken ingen Gud mer finns, ingen Gud som är rättfärdig och som frälser, nej, ingen finns vid sidan av mig. Vänd er alltså till mig, så blir ni frälsta, ni jordens alla ändar, till jag är Gud och eljest ingen. Här riktas också uppmaningen: omvänd er, inte bara till Jakob och Israel, utan till jordens alla ändar. Och det är ju någonting som återkommer ofta hos Jesaja, att också hedna folken får vandra till Sions berg och får del av frälsningen. Mot slutet av Jesaja-boken så får vi se hur det förstockade i Israel bryts loss och hur i deras ställe hedningar som kommer till tro förenas med den kvarleva från Israel som tror. Jag vill hinna säga ett par ord också om kapitel 46-48 innan vi slutar ikväll. 46 till och med 48 är ju den tredje biten av 40 till och med 48. Och här kommer nu profeten in på Babel igen och betonar att det är Herren som har makten, Herren som råder. Babel och dess gudar kan inte hjälpa. Det första kapitlet här, eller kapitel 46, betonar att Babels gudar är ömkliga och hjälplösa. De två första verserna talar om de båda gudarna Bel och Nebo, eller Nabo. Det är Assurbabels huvudgudar. De här gudarna står i centrum inte bara efter Jesajas tid, utan också när assyrerna råder i Babel, alltså på Jesajas egen tid. Det är den babyloniska kulten som dominerar i det assyriska väldet. Men dessa stora gudar som dominerar i detta välde, de kan inte hjälpa. Och här dominerar verbet bära och frälsa. En gud, om det är en verklig gud, så ska han ju bära folket på sina armar. Och så gör Herren, han bär sitt folk. Han säger inte åt folket: i den mån ni kan gå själva så hjälper jag er. Utan han tar de svaga som inte själva kan gå och han bär dem. Men när det gäller dessa avgudar, då kan de ingalunda bära folket, de måste själva bäras. Det är alltså själva poängen här. Man får gå och konka på dessa gudar i högtidståg, i processioner. Man bär sig trötta av bördan. Det är alltså det omvända förhållandet. De måste bära gudarna. Det är inte guden som bär dem, men Herren. Och det har vi då verserna 3 till och med 8. Han både bär och frälser Israels kvarleva. Han är helt olik av gudarna. Hans barn blir burna hela tiden, allt ifrån moderskötet. Och inte bara en liten tid och de första åren, utan det står: ända tills ni blir grå skall jag bära er. Det är väl en talande bild. Hela tiden. Och återigen kan vi tänka som en jämförelse på vandringen ut ur Egypten och genom öknen. Då blir man ompysslad av Gud, så att man fick maten från Gud och drycken från Gud och kläderna från Gud och så vidare. Och han var helt och hållet deras beskär. Och den sista biten av Sjätte kapitlet betonar återigen att Herren är unik. Han har ingen like. Och han förkunnar i förväg vad som ännu ej har skett. Hans rådslut går alltid i fullbordan. Han kallar på Koresh, sitt rådslutsman. I vers 11 står det: vad jag har talat, det låter jag också inträffa. Vad jag har bestämt, det sätter jag också i verket. Ja, med de orden så tror jag att vi slutar ikväll. Och vi får fortsätta nästa gång med att betrakta kapitel 47 om det högmodiga Babel som måste gå under.